Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon säger vi, äntligen måndag. Känner ni hur det spritter till i hela kroppen när ni kollar in almanackan nu? Måndag morgon, eller eftermiddag, eller kväll. Men det är en helt fantastisk veckodag. Mm. Allting ligger framför oss, alla möjligheter, all revansch. Lyssnad som Jesper Hoffman går runt med efter ytterligare en misslyckad vecka i livet. Så har du chansen nu att vända på det.
Ja, verkligen.
Hur känns det?
Ja, men det känns bra när du målar upp det så där, så känner jag att jag kommer vara stark den här veckan.
Ja.
Det... Efter förra veckans fiasko.
Ja, exakt. När uppförsbacken du ställde
på dig. Ja, exakt.
Ja. Och så börjar vi. Nu finns ju chansen att det vänder.
Jajamän.
Och en favorit är ju på plats. Nästan varje... Det är så härligt när man... Och det känner ju du också, eller hur Jesper?
Ja.
Man går, det blir mörkare och mörkare för varje morgon. Ja. Och liksom hösten gör sig mer och mer påmind. Mm. Vi vet att snart börjar det stora helvetet rulla in, vintern. Men så kommer man till jobbet och träffar den här solstrålen. Robin Berglund.
Ja,
otroligt hur du kan vara på så bra humör och så otroligt generös så tidigt morgonen.
Tack. Detsamma till dig. Ja, står det här?
Nej. Det här kommer bara rakt från huvudet, rakt in i micken. Ofiltrerat.
Ja, jag blir väldigt mycket. Det är flaggdag idag, såg jag, på bussarna. Mm. Vet inte varför riktigt.
Kan det vara FN-dagen eller?
Ja. FN-dagen.
24 oktober.
Ja, ringer kanske. Klockan.
Eller Wayne Rooney förlorar, kanske därför.
Det hade ju varit mycket.
Ja, det hade varit något. Nästan så att han är värd det.
Jag såg någon
som... Då fyller du år imorgon.
Ja, men precis. Det är därför jag kollar på det.
Och därför jag har koll på det.
Ja,
precis.
Och tyvärr så står
och därför jag har koll på FN-dagen.
Ska jag berätta något konstigt? Vissa människor har en viss förmåga att typ när de delar sin kontakt, typ kan du skicka mig ditt nummer och liknande, så lägger de in sin födelsedag i kontaktkortet. Mm. Vilket gör att per automatik så blir det så här i ens kalender. Mm. Så står det bara så här, någon som fyller år. Och man känner, man bara, varför dyker det här namnet upp? Jo, men det är för att det hämtas upp. Ditt namn står i min kalender. Mm. Jag har gjort det ganska länge. Det står Jesper Hoffman fyller år. Aha. Då måste du ha lagt in i någon...
Nej, det har jag nog inte gjort. Facebook-kopplat kanske? Nej,
för fan.
Det är ju du som har skrivit in det. Jag har inte skrivit in det. Jag tror jag har tagit din telefon och skrivit in det.
Jag tror att du har lagt in ditt kontaktkort. Ja. Så när du skickar ut till folk...
Nej, men...
Så liksom gör du dem påminna om att när du följer år. Jag skulle kolla upp den inställningen hos dig. För att det känns som att du verkligen vill att vi ska...
Nej, det behöver man inte ta upp.
Det är David rätt här. Det finns väldigt få vuxna människor vars födelsedag har berörts mer än din.
Nej, men det är... Jag vet inte när jag kom in på det, men det var ju med Wayne Rooney-kopplingen.
Ja.
Det är därför jag stenkoll på honom.
Idag,
absolut. Men, det är
men den har ju pratats om rätt många gånger i programmet.
Nej, men har inte
eller?
Det. Ja, men jag kommer inte dyka upp imorgon, så att ni vet. Så att, vi behöver inte prata om det.
Ja, just det, för att du vill bli firad.
Nej,
det tog ju ledigt hela
veckan. Exakt, ja.
Nu blir det extra genant. Det blir
reklam till din födelsedag.
För egentligen vill du ställa hela veckans jobb. Någon form utav... Och det är tydligen ganska vanligt just på Lidingö. Man har en födelsedagsvecka.
Ja. Precis. Jan Andersson kommer över och heter Bulla.
Jan Andersson, Jakob Widell Zetterström, Micke Renberg,
Sara Sjöström.
Ja. Och hon kommer hit också.
Ja, vad kul.
Ja.
Mm.
På onsdag kommer Sara Sjöström hit.
Ja, gör hon det?
Ja.
Oj.
Ja. Eller hur? Vill du komma hit också, Robin?
Ja.
För det är svinmäktig människa.
Ja, det måste man säga.
Ja, det är det verkligen. Vad synd att man missar det. Vi har en ruskig gästvecka.
Ja.
Vi har ju alltså... Anders Timell som trillar in här lite senare. Vi har Lennart Ekdal imorgon som har skrivit bok.
Mm. Ja. Ja. Du, idag ska vi ta oss igenom helgen på något, på något sätt. Vi har ju en allsvensk toppstrid att prata om. Och det hoppas jag att vi kan göra tillsammans med A-måndag, alltså Axén.
I samarbete med Dart.
Dartbutik.se som alltså syns och en stor del av fotbollsmorgon utan att behöva betala ett öre för.
Exakt, de är.
Det är ju,
de kanske kan skicka en pil.
Ja,
det är ju liksom uppskattat. Eller så vi kan bygga vår egna tavla, ja. Men en pil vore kul att få.
Eller så skickar vi en faktura till dartbutiken på Gasse och gör, visst var det Percelini som gjorde det, eller vi ska också såklart prata om Helsingborg, och får man säga liksom fiasko, eller det är för starkt ord?
Nej, eller fiasko, nej det kanske är för starkt, eller, men hela Helsingborg är ju ett fiasko, inte
som stad eller som lag
enskilt då, utan vad de har sysslat med sen SM-guldet 2011. Så får man ju faktiskt konstatera att det är en klubb med förutsättningar att ja, men, vara på över halvan i Allsvenskan, men som på nytt då, misslyckas.
Är det världsunikt att kalla hem en spelande sportchef?
Nej, det tror jag inte att det är. Men det är ju...
Inte jättevanligt.
Nej, det är inte vanligt, men det har ju funnits liksom...
Mbappé.
Ja, exakt. Eller hur? Lite bättre betalt.
Ja. Jag är tveksam.
Men det är ju...
Ja, vad händer med Granqvist? Det är ju också ja, men det är väl, vi ska väl prata med någon här.
Vi kommer komma in med det sen. Det stora problemet är ju när man har de här legendarerna, alltså kanske de största i en klubb. Det blir väldigt svårt att nyktert kanske ha en relation med dem.
Jag tror att Liverpool kan andas ut nu med Steven Gerrard. Att det blev en mina här. För att det var ju honom de säkerligen skulle... Mm. Slussa in där efter Klopp. Kanske det blir så längre fram, men just nu...
Eller så pratas det också om deras egna pepp. Som de har liksom...
Linders.
Ja, exakt. Men du, Gustav Lundblad, Fotboll Skåne, är ju den som... En av dem som kanske kan Helsingborg allra bäst. Väldigt påläst, duktig med det, ska vi prata om. Vi ska också prata om Gävle som är tillbaka i elitfotbollen. Det tycker jag är lite roligt. Det var ju det här laget som alla hatade och tyckte var så jävla tråkiga. Och de flög och flög och flög. Och sen åkte de ur. Och de åkte ur ordentligt. Ja. De liksom brakade igenom. Roger Sandberg var där som tränare, fick lämna. Johan Mjällby var där.
Fransén också, va?
Fransén.
Var det inte det en vända?
Jag vet.
Jo. Roger... Nej, han var i Sundsvall kanske.
Roger Fransén, tänker jag. Sundsvall var
han. Ja, han var i Sundsvall. Ja. Framförallt Pelle Olsson.
Poja Asbaghi var ju också i Gävle. Innan Blåvitt. Så att de liksom har ju testat mycket. Per Lagerström. Ja, nästan 100 på det. Per Lagerström var också där inne som nu är någon, expert eller damfotboll ganska mycket på Viasat och så. Men de har testat väldigt mycket, åkte ur och nu tillbaka. Vi ska prata med Tim Markström. Som är Bromer vän.
Jakob.
Som spelar vad?
Målvakt i, nu ska vi sätta klubben här. Är det Vancouver?
Nej.
Calgary?
Ja.
Ja.
Jag tror att det är Calgary.
Ja, lite om
Sen ska vi prata med Allsvenskans hetaste mittback just nu.
Mm. Vem kan det vara? Lagerbjälke,
yes.
Såklart.
Gustav Lagerbjälke. Ja, det är vår gubbe.
Ja.
Hans mamma kommer väl hit också snart, eller hur? Jag tittar på Viktor.
Det kräver vi nästan.
Ja. Vi tar hit alla mittbackars föräldrar. Ja. Det är, men det här där är lite, gräver vi alltså.
Men det här är lite coolt. Hon hade ju synpunkter på liksom så här, hur idrott, eller hur fotbollen, vilka chanser man får inom fotbollen att bli bäst.
Vem är Lagerbjälkes mamma? Är det någon man vet om det?
Nej, det jag håller på att berätta nu.
Mm.
Så att hon har ju liksom både engagerat sig om så här, vilken hjälp får man? Vilka som backar en förälder när ett barn börjar bli bra?
Mm.
Du vet, klubben är mest intresserad av att tjäna pengar och göra ett sälj. Mm. Agenten samma sak. Du vet så. Man är ganska ensam i det hela. Så hon började söka stöd runt omkring. Och fick bland annat Martin Åslund på kroken att hjälpa Gustav Lagerbjälke då, som var ung, lovande talang i AIK. Just som en mentor. Bollplank. Och då blev det ju så här udda val från honom. Istället för att hela tiden gå till en större klubb, så blev det så här, nej, jag tar ett steg neråt, går till Västerås, utvecklas mer, spela seniorfotboll, och sen så hela tiden hitta smarta vägar för att liksom optimera speltid. Dessutom hela tiden jobbat då där mamma Katarina har gått in och startat något som heter Gritnest, liksom ett träningscenter där unga spelare får gå dit och bara liksom ha sin egen. Det är ingen press, det är liksom inga föräldrar, det är inga tränare som skriker på dem, som liksom har andra krav än att det är barnets eller den som ska idrottas egna inre driv som kommer fram. Men även att man ska få förverkliga sig själv och satsa fullt ut på sin karriär. Men det är ju utifrån de luckorna hon såg i bland de storklubbarna. Så det är intressant att se liksom hur man kan ta det framåt. Nästa onsdag.
Ja, kul.
Men du, vi pratade med förbundskaptenen för futsallandslaget för döva och hörselskadade fredags. Då hade man åkt ut semifinal mot Spanien, men man löste ett brons efter seger mot Tjeckien i lördags. Så grattis, eller hur? En bronspeng är ju bättre än ingen peng alls.
Verkligen.
Och sen så under helgen också så kom det ut två saker, tänker jag, som vi bör ta upp. Det ena är ju att AIK, Djurgården, Hammarby, Göteborg och Malmö har gjort en gemensam publicering om att man måste komma till bukt med inkastade föremål och bangers på matcherna. Och framförallt den här tennisen med pyrotekniska bengaler då. Att det måste få ett slut. Samtidigt som det här kommer ut ungefär så skickar ju AIK Hockey ut ett pressmeddelande att de inte vågar ha borta supportrar på plats utifrån då de slutsatserna de har dragit utav de stökigheterna som varit inom på här sidan. Det blev ett ramaskri såklart. Jag blev lite chockad över, eller förvånad över, att det var så många som engagerade sig i hockey.
Jag måste säga, det är ju vilken PR-kupp av AIK Hockey. Det finns ju ingen som har alltså velat gå på hockey tidigare.
Nej.
Och nu vill alla gå på hockey helt plötsligt.
Och då undrar man,
vart har de varit innan? Och vart har de varit innan? 30 år.
Jag sitter på min jävla säsongskortsplats varje match liksom så.
Och tänker, gör?
Ja, jag sitter där.
Fjällig hockeygubbe.
Och så helt plötsligt nu så vet man att hockeyn går in den här säsongen med, ja men det har varit pandemi och det har varit, du vet, uppförsbacke ekonomiskt. De har ju inte marginalerna. Jag såg att det var Malmö, tror jag, som fick 800 000 kronor i böter efter stök. Om AIK Hockey skulle få så mycket pengar i böter, då går de under. Det finns inte de marginalerna. Och då blir man ju så här, som klubb, tänker jag. Det är klart att AIK Hockey vill ha borta supportrar. Å ena sidan. Å andra sidan, de har inte råd att ta den ekonomiska smällen. Nej. Alltså den straffen som blir. Det blir ju en jävla hopplös situation utav alltihopa. Som inte jag riktigt vet hur man ska komma ur. Det enda jag vet, det är att jag tror att folk som är ganska mycket emot den levande klackkultur som vi har i Sverige nu har hittat ett sätt att på något sätt sätta stopp för det. Att ja, vi förbjuder borta supportrar. Vi förbjuder, ja, och så vidare och så vidare. Om det här fortsätter. Så jag tror liksom det som, alltså jag tror att de som börjar kasta de här bengalerna, tänk till nu.
För
att det, så snart är det som det vi ser i rätt många andra länder, inga borta supportrar.
Nej, men det kommer.
Jag är helt hundra. Om det inte blir en, liksom, en generell förbättring utav liksom hur man hanterar de här pyrotekniska grejerna. Jag har ju som sagt varit inget problem egentligen med bengaler.
Nej.
Det är de där jävla bangersarna som jag...
Ja, de gillar inte jag heller. Och ska man tända en bengal så får man ju hålla den i handen.
Ja, kanske inte kasta pannan.
Nej.
Ja, sen vet jag inte, bangers, det är mest för att jag är så jävla skotträdd. Eller smällrädd, vad det nu heter. Men du, vad tänker du kring att man förbjuder borta supportrar?
Nej, men så här, i grunden så tycker jag att det är fel såklart. Även om jag tycker att reaktionerna här blev helt sjuka på så sätt att ingen har brytt sig om den där stackars sektionen. Och så nu skulle alla vara helt galna. Men i grunden är det ju fel att en klubb ska fatta det beslutet. Mm. Samtidigt som när du lägger upp det så här så förstår jag också AIKs rädsla i det. Men det är ju dit vi kommer gå. Om det inte blir förbättring.
Det roliga är att Djurgården och AIK hade suttit och pratat om det här. Och är typ överens om det. Men att AIK har ju sitt derby nu om bara nästa vecka. Medan Djurgården har sina i mellandagarna. Så Djurgården hade ju liksom lyxen sen att backa undan från det gemensamma beslutet. För att de kan ju liksom vänta och se. Ja, men vi kollar hur serien går för de här grabbarna som kör. Sen så gör vi vår grej längre fram. Så det blir också olyckligt liksom när två stycken tror att man är överens och sen så backar. Och jag säger inte att Djurgården gör något fel per se i det, utan det blir ju, jag förstår dem att så långt längre fram som mellandagarna så hinner det hända sjukt mycket. Och då kanske man inte vill fatta ett beslut just nu, men jag håller med dig att ska det här vara någonting som klubben ska ta, ska det här vara någonting som att klubbarna bötfälls så kraftigt, och om det nu är så att om en allsvensk klubb har gjort alla de sakerna oavsett om det är hockey eller fotboll som förväntas utav en, med säkerhetsrutiner, avstånd, antal personer som släpps in, visitation och alltihopa, då har man ju gjort allt. Ändå så får man rätt kraftfulla böter om det händer någonting där inne. Det är där det blir lite fel.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Gustav Lundblad, journalist med fokus på Helsingborg på Fotbollsskåne. Välkommen till Fotbollsmorgon och god morgon.
God morgon, god morgon. Kul att vara här.
Kul att ha med dig då, får jag kontra med. Efter förlust mot Degerfors igår med 2-1 så står det nu klart att Helsingborg åker ur Allsvenskan. Hur är reaktionerna bland supportrar och runt klubben?
Ja, alltså det kan man kan väl se det på två sätt. Det ena är att den omedelbara reaktionen igår blir inte så dramatisk, för att det har ju liksom legat på lut i ett par veckor. Framförallt eftersom Degerfors har gått så bra och stuckit ifrån i tabellen. Så det var ju liksom ingen chockstämning igår som det var 2016 när HIF åkte ur för första gången på de här sex åren som har varit nu. Men däremot så är det ju klart ett väldigt stort missnöje att det har gått som det har gått. Det har ju faktiskt varit HIFs sämsta säsong någonsin, beroende på hur man räknar. Man har aldrig tidigare åkt ur en serie så här lång tid innan slutet.
Vilka är det som står i skottgluggen nu i bland folks irritation?
Alltså det är klart att sportchef Andreas Granqvist får mycket kritik. Tränarduon Mattias Lindström och Alvaro Santos är väl lite mer fredade eftersom de kom in i ett svårt läge. Man tog ju bara 5 poäng på den första 10-matchen om jag minns rätt när de kom in. Och man såg en omedelbar förbättring när de kom in. Sen har det blivit lite kritik mot dem också på slutet, i och med att HIF egentligen hade en, från att de tog över, en uppåtgående kurva i de första, vad blev det, 10-15 matcherna. Men sen då efter landslagsuppehållet egentligen, som var nu i september, så har det gått rakt neråt med flera plattmatcher.
Är du förvånad över att det sett ut som det har gjort under året?
Ja, jag hade väl inte trott inför säsongen att jag skulle sitta här och prata om att HIF har 11 poäng från kvalplats med 2 matcher kvar. Va? Jag får erkänna att jag trodde väl att den truppen man hade i våras skulle kanske nå en 11-12 plats. Det hade sett bra ut på försäsongen trots att man fick ett par tunga skador där i början av mars. Men man kan konstatera att det var fel av mig och många andra som trodde det. Det fanns ju ganska stor optimism kring laget inför säsongen bland supportrar på stan och så.
Du, vad tror du att det är som gör att Helsingborg har hamnat i den här jojo-liknande situationen? Upp och ner från högsta serien ner till nästa högsta serien. Verkar problem att få liksom kontinuitet i grejerna som Jesper var inne på, där kanske vi från utsidan inte ser riktigt en röd tråd i verksamheten över tid. Hur har Helsingborg hamnat här?
Alltså i botten ligger ju den ekonomiska misskötseln som var både under 00-talet och under början av 10-talet, som liksom gjorde att HIF tappade. HIF var ju liksom en toppklubb i nästan 20 år i Allsvenskan. Som gjorde att man tappade den statusen, och sen har det liksom blivit det här kortsiktiga lappa och laga läget. Det finns ju liksom fortfarande stora förväntningar i Helsingborg som HIF inte har kunnat uppfylla. Och det i sin tur skulle jag säga leder till någon form av kortsiktighet till beslut. Jag tittar till exempel när Jörgen Lennartsson avgick, så var han den 11:e tränaren på 2000-talet av totalt 13 stycken som har fått lämna jobbet i förtid, antingen självmant eller via att de har fått sparken.
Hur ser det ut i bakänden i klubben då? Finns det en stabil, som du ser det, styrelse eller inte kanske historiskt men just nu som kan liksom ta klubben framåt? Känns den delen stabil där vi vet att det har varit lite stormigt tidigare?
Ja, det finns ju, det skulle jag säga. Man jobbar nu, man har nyligen sjösatt en så kallad femårsplan som ska presenteras här för medlemmar.
Passar bra i dagarna med tanke på mötet borta i Kina.
Ja, precis. Ja, ja det, man kanske kunde valt ett annat namn. Men det finns en, upplever jag, en stabilitet i organisationen. Och någon slags nybyggande. Man kommer nu att göra ett ekonomiskt plusresultat för fjärde året i rad, ser det ut som. Så på organisationsmässigt så finns det en grund. Och jag skulle även säga att det gör att förutsättningarna att studsa tillbaka trots det här hacket i kurvan som väl detta är då är hyfsat bra.
Det är också så att Granqvist tidigt markerade att Lindström, Alvar och de ska köra nästa år också. När man hörde intervjun igår med Mattias Lindström så sa han att jag ska avsluta den här säsongen, sen får vi se. Vad tror du om tränartillsättningen till nästa säsong?
Ja, jag frågade faktiskt Mattias Lindström på presskonferensen efter matchen om han hade kraft och motivation, tror jag uttryckte det, jag kommer inte riktigt ihåg, och fortsätta nästa år. Och då sa han att ungefär att det är ett privilegium att träna HIF och så länge jag får chansen att göra det så kommer jag göra det. Så han verkar vara inställd på att köra. Och Granqvist sa också till pressen efter matchen att så länge han är kvar så kommer tränarna att vara kvar också. Så Lindström och Santos verkar vara kvar om Granen är kvar.
Jag får ju lite så här känsla av sågepolitik i hela föreningen. Jag vet ju att i styrelsen sitter väl Marcus Holgersson, va? Som ju är bästa vän med Andreas Granqvist. Och Andreas Granqvist är ju en gammal hjälte i klubben. Och känns ju, även om det är kritik mot honom, så känns det som att det ska mycket till för att man flyttar på honom. Och han i sin tur är ju såklart god vän med Alvaro Santos och Mattias Lindström. Finns det inte krafter som känner att det är dags att rensa ut och ta in folk utifrån för att bygga upp en mer professionell miljö?
Jo, det är klart att det finns många som anser det i det här läget. Och det har väl varit, man kan väl säga att det är, i den här klubben är en pendel som slår fram och tillbaka. För det var väl liknande tongångar efter Henrik Larsson era.
Precis.
Där. Och sen även när Henrik Larsson hade avgått andra gången så tog man ju in då Olof Mellberg som tränare. Och där fanns ju även Adil Kisil som chefscout som också var utifrån. Så man har ju provat så att säga det spåret också. Men det är klart att det jag kände då under Henke-tiden eller efter den tiden och även P.O. Ljung-tiden var väl att det blev lite väl mycket känslor i det. Och det är klart att det finns alltid en sån risk när man bara har nordvästskåningar liksom, som brinner för klubben på ledande positioner.
Det är inte bara nattsvart där. Du pratar om en hack i kurvan. Egentligen hoppade ju hacket uppåt förra året ganska kraftigt. Som Helsingborg skulle ju inte vinna den kvalmatchen om man, som jag, när man satt och kollade på den. Utan
inte nå kvalet heller.
Nej, så att det var ju liksom mycket som gick väldigt bra där. Men nu klev de upp. Finns det liksom någonting positivt ändå som de kan bygga vidare på som du känner det här året har gett ändå liksom saker för laget, för klubben att bygga vidare på? Kanske organisationsmässigt eller spelare som kliver fram eller någonting som pekar åt rätt håll?
Ja, jag satt upp igår kväll och gjorde färdigt en artikel till Fotboll Skåne om hur truppen kan se ut till våren. Och mitt intryck när jag höll på med det var att det ändå ser ganska bra ut. Och de värvningar som man har gjort under året, man har värvat väldigt många spelare som ni vet. Men många av dem känns som spelare som det finns utvecklingspotential i och som kanske också kan vara bra nu av att få en försäsong och och sen leverera i Superettan. Så jag tror det finns goda förutsättningar att komma tillbaka ganska kvickt. Och jag tror att om man jämför med då 2016 när man åkte ur, då blev det nästan ett helt nytt lag till 2017 som var en svag säsong i Superettan. Jag tror man blev sjua då. Men även jämfört med det laget som ställde upp i Superettan förra året, så tror jag man har goda möjligheter att ha ett bättre lag nästa år, utan att liksom göra så här kortsiktiga värvningar av äldre spelare.
Du, sista frågan då. När man då bedömer Helsingborg, om man ska vara helt ärlig, de har ju varit ett jojo-lag. Det är kanske där man ska bedöma dem. Men nästan alla bedömer dem utifrån det historiska som du inledde med. Under de senaste 20 åren så har det varit något form av topplag. Men en rimlig värdering då? Vad befinner sig Helsingborg idag? Och vad tror du är rimligt att de, när de liksom pikar, hur stora och mäktiga kan de bli? Når de Malmö? Det måste ju liksom vara dit de blickar med tanke på den rivaliteten.
Ja, bara för att sätta det liksom i någon slags kontext, det här fallet. HIF har åkt ur allsvenskan totalt 5 gånger. Det har varit 3 av dem de senaste 6 åren. Men det är klart, alltså, det 2010 så slogs HIF och MFF om guldet. Och går man tillbaka ytterligare några år så hade HIF störst ekonomi i allsvenskan några år utav 90-talet. Det är väldigt långt dit idag. Däremot så har man ju liksom strukturella förutsättningar och inte varit jojo-lag. Alltså ekonomiskt så är man väl runt 7-8-9 i Sverige idag. Jag gissar att när vi summerar boksluten i de allsvenska föreningarna för det här året, så kommer HIF kanske ha mellan tum och pekfinger den kanske 10:e, 11:e högsta spelarbudgeten. Och om man slutar på 15:e plats. Så det finns ju strukturell förutsättning för att ganska snabbt liksom vara ett lag som med marginal håller sig kvar i allsvenskan. Sen är ju då steget till nästa nivå kommer vara stort. Men den här femårsplanen jag nämnde, där är ju målet är då att inom 5 år ha varit etablerat allsvenskt lag. Och sen efter det så ska man liksom börja titta högre upp. Så det är inte det är som att i klubben innan, att man liksom har mer eller mindre orealistiska planer på att ta sig tillbaka till toppen väldigt fort.
Mm. Ja, men det låter ju vettigt. Du, jättekul att ha dig med, Gustav. Och förhoppningsvis kanske lite längre fram när vi får följa upp vad som händer i Helsingborg. Och jag får väl ändå beklaga lite grann om du nu har ett hjärta för Helsingborg. Men kan trösta dig med att det finns ingenting härligare än när man går upp i högsta serien
igen. Det vet de.
Ja, för det är nästan mäktigare än att vinna SM-guld.
Ja, det är eller? Bra, ja.
Och det får ju han uppleva ganska ofta.
Mm.
Så att, lite avundsjuk här.
Ja, att vinna en serie.
Ja, eller hur? Det är inte ofta man får göra det som för din del som AIK-are.
Nej, aldrig.
Nej. Härligt. Tusen tack för den här morgonen.
Tack för att jag fick vara med. Ha det gott.
Tack.
Samma.
BK Häcken 2, wow. MFF 1.
Mm. Ja.
Och det intressanta nu är ju så många gånger folk har sagt snart chokar de.
Ja.
Det här kommer inte hålla.
Ja.
Det håller ju hur fint som helst.
Dumstrut på alla oss som har sagt det.
Men man har väl så här, det är väl rätt alltså det är i regel är det väl rätt sak att säga. Har man aldrig vunnit så vinner man ju inte. Nej. I regel. Så det är väl ett rimligt sätt att tippa. Ja. Det är som lite resterläge så här, men man är ju dum om man
men å andra sidan så om man lyssnar alltså så här, man borde ju kunna gjort analysen också lite mer spetsig sett till vad för Per Mathias Högmo in. Alltså, allt man pratar om är kanske inte den taktiska superskillade människan, utan det är ju ledarskapen och få folk att tro på det och dra åt rätt håll. Ny sportchef som liksom, man vet ju att Martin Eriksson har ju haft liksom, han har väl en annan mentalitet kanske då än vad som har funnits innan.
Fast det var ingen garanti, det hade kunnat lika en Granqvist.
Sen har de ju också värvat in folk som har vunnit. Erik Friberg sa det, kolla vilka vi har.
Ja.
Vi har ju vunnit, de här spelarna som är här har vunnit innan. Liksom. Mm. Så att, jag tror att ibland så blir det lite slarvigt. Leicester är ett jättebra exempel på det också under det hela året. De här kommer choka, liksom. Det är liksom ingen som vågar. Det är det lättaste att säga istället för att verkligen göra det.
Mm. Ja, analysen. Snarare att man borde säga tvärtom med de här lagen som Djurgården, Hammarby, AIK. De är alltid mer uppe med tjocka. Alltså de vinner ju aldrig på slutet.
Nej, det är ju, utan det är ju alltså, det är Malmö som egentligen, ja, är, Malmö som egentligen har enda vinnare. Ja. Och historiskt sett blåvitt. Ja. Men resten är ju bra på tjocka. Ja. Så enkelt är det.
Verkligen.
Så att man borde ju då kanske fråga så här. Vad är det i Hammarby då?
Ja, precis.
Som har lagt in så mycket och pratar om en vinnarkultur. Mm. Eller de ska skapa en som inte går. Och då har de en jazz som går och säger så här att... det finns ingen vinnarkultur. Det säger en spelare i laget. Det sticker ut, tycker jag. Mm. Och liksom så här,
under pågående säsong.
Under pågående säsong. Efter
han har ju varit ute tidigare och pratat också.
Ja, och då är det så här... Det är helt omöjligt att säga vad det är... Eller man kan säga att alla är losers förutom Malmö. Ja, alltså, om man ska hårdra det.
Absolut. Det är så Häcken kanske snackade om att hörni, ta det bara lugnt. Mm. Metodiskt så spelar vi på det sättet vi har att göra med. För de där Stockholmslagen där uppe, där har vi 3 losers.
Mm. Ja.
De kommer inte att vinna fotbollsmatch här på slutet. Nej. Så om vi bara gör det vi ska, så som vi har gjort, så kommer vi vinna, även om vi går på någon mina här och där. Mm. Och de har ju till och med inte, de har ju inte gått på någon mina.
Nej, och liksom det enda laget som egentligen är vana vid att gå hela vägen när de har chansen, det är Djurgården. Mm. Det känns som att de åren de ligger bra till vinner de. Mm. Men sen så går de ju ner i någon form av ingenmansland under ganska lång tid. Så där finns ju någon form av förmåga att inte säcka ihop på det sättet. Vi ska lämna den högsta ligan nu tillfälligt för att ta oss till ska vi säga, 2 steg ner som blev 1 steg upp. Vi nämnde ju det att Gävle är tillbaka i finrummet. Och jag älskar ju att ha med målvakter i programmet. Ja. Underskattade människor, ska jag vilja säga. Smarta. Mm. Jag skulle säga att det är de som läser spelet allra bäst. Mm. De som har bäst koll på flödet. Mm. Och är ju ungefär 75% av laget, minst.
Ja. Det är högt.
Mm. Jag skulle säga att det är lågt räknat. Alltså jag säger så här. Om det inte vore för Tim Markström så hade Gävle härvat någonstans i mitten.
Ja.
Men Tim har haft en bra säsong. Då går man upp.
Mm.
Så grattis Tim för att du har fört tillbaka Gävle till finrummet.
Ja, men stort tack. Stort tack.
Hur känns det här?
Ja, det är ett resonemang där om målvakter. Att vi utgör 75%. Jag vet inte om det stämmer. Men...
är högre än så?
Lite högre.
Ja, verkligen. Upp.
Men du, vad kul. Berätta om känslan att på något sätt att ni är ändå på väg tillbaka till någonting dit ni ändå tycker att ni hör hemma.
Ja, men det är ju lite så. I alla fall under i modern tid och när jag har vuxit upp så har ju jävligt tillhört elitfotbollen. Nu de här senaste åren har vi inte gjort det. Vad är en av anledningarna till att jag flyttat tillbaka till Gävle? Hjälpa Gävle upp igen. Såklart en otrolig känsla. Det går liksom inte att beskriva. Det är en relativt stor stad. Vi har inte haft någon fotbollslag uppe i de 2 högsta serierna. Vilket är katastrof. Så nu har resan börjat på riktigt. Det känns fantastiskt.
Under den här jobbiga tiden då när ni åkte ur både Allsvenskan och sen Superettan, så pratades det om liksom att det blir svårt att ta sig tillbaka. Dels att Sandviken under den här perioden faktiskt var bättre och låg högre upp än vad ni gjorde, och sen så det faktum att Brynäs är Brynäs och är liksom hela Gävles lag. Hur hopplöst kändes det då för klubben?
Ja, då kan jag inte. Jag var ju hos lokala.
Nej, men du är ändå kontakt, tänker jag.
Men absolut, och det är som du säger, det är ju en hockeystad vi bor i. Och allt fokus är på Brynäs. Och såklart var det tungt när man såg där 2019 att Sandviken hade inte bara gått om, de hade sprungit om Gävle IF. Så i år, det har betytt mycket för oss, men även för fansen. Att visa att det är vi som är storebror och inte de i väst.
Vad har ni haft för publiksiffror? Hur är stödet?
Men ändå, alltså det är min 3:e säsong nu i Gävle, och vi börjar väl med kanske ett snitt på, ja, det var ju derbymatcherna som höjde upp snitten. Men i år har vi ju legat över 1000. Sista matchen nu hade vi nästan 3000 mot Umeå. Derby 5000. Så det finns potential helt klart. Men de här kräsna jävla publiken, det är de. Jag vet inte. Det krävs väl Stockholmslag eller något som ska komma hit för att det ska vara fullsatt. Men nu, det blir roligt med Sundsvall nästa år.
Just det.
Hur är Gävle som klubb? Under rätt många år så var det liksom väldigt hårt förknippat med Rosén, Olsson och liksom deras bygge och deras sätt att spela fotboll och se på fotboll. Och jag tänker att det var det här glappet som blev när Pelle lämnade, att det liksom, ja, då kom ju raset. Hur svårt har det varit att liksom hitta ny identitet?
Ja, det har ju tagit sina år. Det är väl tydligt nu när vi äntligen har kommit tillbaka. Men jag tror inte bara, alltså Gävle, det har ju alltid varit tråkiga Gävle. Strömvallentiden, det var inte kul att åka dit och spela fotboll. Men nu på något sätt, vi har inte bara hittat ett sätt att spela fotboll, utan vi har hittat en fruktansvärt bra grupp också som tillsammans gör det möjligt. Och såklart utan både huvudtränare Micke Bengtsson och Sören assisterande så hade det inte gått. Men framförallt vi har rätt karaktärer i laget.
Mm. Du, bara en fråga. Vi inledde ju här med målvaktsgnugget. Din brorsa är ju målvakt också, fast då är en lite konstig sport. Hockey.
Ja.
Du målvakt i fotboll. Vad är det med er som gör att ni hamnade där?
Alltså, det vart ju så bara. Mamma var ju målvakt i handboll och pappa också som ni säkert vet tog också i fotboll. Så vi hade ju egentligen ingen val. Det var bara syrran som vågade gå den andra vägen.
Hon så skönt.
Det var hon som fick skjuta på oss. Nej, jag tror det var så, jag vet inte. Det fanns väl en mening med det. Jag tror, både jag och Jakob var utespelare både i hockey och i fotboll. Men sen vid 12-13 års ålder då kom väl underfund med att nej, det är inte här vi ska vara i målet.
Mm. Föddes ni med bra reflexer? Eller tränar man för sånt?
Ja, jag tror nog lite både och kanske.
Ah. Mm.
Lite gratis.
du nämnde ju din pappa här nu. Hur mycket skickar du en tanke till honom nu när ni tog klivet upp?
Ja, hela tiden. Mm. De som såg matchen och intervjun efter, det betyder så fruktansvärt mycket. Jag tänker på honom varje dag. Jag var förbi graven och berättade om det som hade hänt. Jag tror han redan hade koll. Känns som att han har varit med hela säsongen.
Fint.
Ja, det är verkligen fint. Du, Tim, grattis till avancemanget.
Tusen tack. Ha det bra.
Lycka till. Tack.
Tack så mycket. Tja.
Du blev lite så här coolt med slipsar, eller hur? Alltså målvakter.
Nej.
Du tyckte inte det var coolt?
Att vara en ljuvlig man. Ja, men ja. Det är klart. I tre sporter.
Ja. Och han är ju vår bästa målvakt vi har, Jakob, eller hur? I hockey.
Ja, en av de bästa vi har. Ja. Absolut.
Går det för Ed Belfour?
Han har slutat tyvärr.
Ja, synd.
Ja, men det är ett fint namn.
Ja.
Ja.
Mm. Pavel Bure, hur går det på honom?
Han har lagt ner också.
Ja, tråkigt.
Men ja.
Han är på gång.
Jäger spelar, om du ska droppa till namn. Så kan vi ge det.
Han och Chris Kelly har skrivit på en bastun.
Och det sjuka är att han faktiskt spelar.
Ja, det är så. Jag vet. Men han var sugen på legal, såg jag.
Ja, men han är ändå född 72 eller 71. Ja, det är så jag fattar att man...
Men det blir sjukt med Ovechkin. Han jagar väl Gretzkys målrekord. Han kommer ju köra tills...
Han tar det, ja.
Tills han tar det.
Ja.
Men det är så roligt, för enastans så sitter man alltid själv här och säger han är otrolig. Och så andra så sitter Zlatan och Jäger och har panik för att de inte vet vad de ska göra med sina liv om de slutar. Det är förmodligen det handlar om ganska mycket.
Mm.
Att så här, de kan ju bara en sak och har gjort det sen de var fyra. Mm. Det är ju...
Ska vi ta upp det där Zlatans utspel här igår?
Ymer,
ja.
Just det.
Jag har ju haft fel. Jag trodde han inte stod bakom Ymer.
Ja, jag står ju bakom Ymer, fast det är för att jag tycker han är mäktig och jag känner ju honom lite grann.
Ja, där har du varför du står bakom
honom. Ja, mycket. Jag tycker att han är jättefin tennisspelare.
Mm.
Han är ju, om man bara ska liksom så här, en hisnande tanke... Det är bara 73 pers, tror jag, i hela världen som är bättre än vad han är på att spela tennis.
Mm.
Alltså det är ju...
Det är fler som är på min tennisklubb i Solna. På en vardag. Alltså vet så här. Och, så att det är ju det är en jävligt duktig tennisspelare. Sen tror jag att vi är lite bortskämda i Sverige med den tennistraditionen vi har. Under rätt många år så var Jocke Nyström var ju en loser. För han var ju bara topp... Han var ju rankad 8 liksom så. Det var ju, om du är topp 5. Det är då du är någonting liksom så. Så att jag tror ju lite grann där. Sen har ju han en attityd, Micke Ymer. Och ibland säger han saker och folk tar åt sig så jäkla mycket. Men det sjuka i det här är ju att när Zlatan svingar den här gången och det är Björn Nordling som är... som är en av de bästa journalisterna. Ja. Alltså han är ju... så här, överjävligt duktig. Och då blir det så här att visst Zlatan, det är bra att du tar sida och parti, men sen, ha lite koll innan du kör liksom det slentrianmässigt sparka bort. Så här, han borde ha koll på liksom, dels är intervjun uppdelad i två delar, en om själva tennisen och en om den här saken. Det är ju klart att den här då lägger ut så är det är fokus på den liksom, så. Det är en konstigheter. Men sen, ja. Det blev så jävla fel.
Ja. Men alltså man var ju så här, det var ju uppfriskande tweet fram till han skrev och borde få sparken.
Ja.
Ska han sparken? Ja. Björn.
En dålig fråga. Ja. Och tänk man ska göra samma sak på fotbollsspelare. Ja. Ja, Zlatan, det där ska ju vara mål.
Du är ditt trötta knä, du ska få sparken.
Ja. Eller hur du säger, missa straff. Vem fan kan missa en straff, eller hur? Det är bara kolla vart målvakten slänger sig och lägger den andra hörnet, eller hur? Det är inga konstigheter.
Men det jag stör mig på Mymer är att han inte är mer bjussig. Alltså, svensk tennis skriker efter någon som kan liksom kliva fram. Nej, han är ju inte bjussig. Spelar du Swedish Open när du får ett wildcard så att du inte har någonting att där att göra.
Men har du tänkt att det är just när det är Båstad som han hoppar?
Ja, fast det skiter jag i. Alltså, han ska ju spela i Sverige när han får chans. Då måste han ju ut och fronta.
Å ena sidan så tycker jag, håller jag med dig. Å andra sidan så säger han ju också så här, och jag vet, han är ju sjukt bussig mot folk som träffar honom.
Jag får gå och träffa i mig. Han träffar sig på en stol på Sergels torg så får folk gå fram och då är han bussig.
Absolut, men det finns ju också så här, vi vet ju
du stör ju ena sidan på spelare som inte kommer till mixade zonen och inte bjuder på sig själv. Och så kommer den här liraren som inte gör någonting för svensk tennis. Kliv fram och bjud på dig själv. Nej,
jag tror att det finns
snett på det.
Jag tror att det finns delar i det här där kanske svensk tennis inte heller har betett sig så jävla bra mot familjen Ymer. Mycket utan möjligt. Olika anledningar.
Det ska han lägga bakom sig, för det finns många unga killar där ute som vill höra mer om Ymer.
Ja, kanske. Men å andra sidan så skulle jag känna att bara för att man kommer, kanske med ett annat utseende, kanske med en annan approach, kanske med en annan pappa som tar tennisen på ett annat sätt och får svensk tennis emot sig. Jag är inte så jävla säker på att man då känner att man vill bjussa dem på det. Och det är ju sådana saker de har upplevt genom tiden inom svensk tennis. Så att ingen börjar vända på det lite grann och se, vad kunde svensk tennis ha gjort mer för Ymers? Hur kunde de ha backat dem på ett annat sätt istället för att motarbeta dem på det sättet som de har blivit i vissa delar? Men det kommer ju inte heller fram, för att det är mycket lättare att dyka på Mikael Ymer än att börja se liksom den stora...
Men han får se bortom det där och kliva fram, för nu börjar ju resultaten komma med honom här också. Nu börjar han ju faktiskt, för förut gick det ju lätt att liksom vara på honom för att han var inte topp 100, och även om det är en bedrift i sig också att vara 150 rankad eller vad han var tidigare, nu är han ju till och med topp 100, vilket är imponerande. Men nu börjar han få resultaten med sig och svensk tennis, det finns ju ett väldigt stort intresse för tennisen i det här landet på grund av tidigare framgångar. Och då bör han, tycker jag, passa på att nyttja den, det intresset som finns där.
Absolut.
För det folk vill, och jag tror att man även, det finns ju någonting kul också i att han är lite kaxig. Men jag som Zlatan har gjort ändå, blandar det där med lite charm också.
Ja, men för de kanske är lika än man tror. Han kanske utvinner, det kanske är så han utvinner... tävlingsinstinkt. Han kanske måste ha
fiender,
typ. Ja, men precis. Också ett fint uttryck. Fråga dig själv vad du kan göra för familjen Ymer. Det har jag aldrig hört förut, men det ska jag tänka på.
Ja.
Det var jättebra.
Sa jag det precis? Ja. Men jag sa inte att du, utan kanske svensk
tävling. Alla.
Det är väl Robin som ska ta med sig det.
Ja, jag får tänka på det ändå.
Robin, så här är det. Apropå tennis.
Oj, ja.
Så har ju du fastnat för en tennisanekdot, eller?
Ja, jo, men precis så är det. Förlåt, jag har ju sett den här mannen, Dosan, va?
Mm.
Ja, SVT, och här gör han en sändning för jag kan inte tennis alls.
Stockholm Open.
Stockholm Open, och han sitter med två stycken
där experter. För övrigt ska jag säga, Mikael Ymer deltog. Men där. Fortsätt, ja, fortsätt.
Ja,
ja. Han ställde upp. Och Elias Ymer var där också, fortsätt.
Och jag kan ju inte tennis alls. Nej, men jag fastnade bara för det här, för det blev ett viralt klipp. Exakt. Där han, med i det uppstod någon form av lucka.
Var det kul om du sa, gjorde Ymer mål?
Ja. Jag vet inte. Jag, hur
fick han gult kort?
Det här kommer bli en mycket sämre tv-tidsstund än vad det är att prata om.
Vi gör allt det här för att egentligen skydda dosan.
Eller? Verkligen.
Ja. Backa dosan, det är det vi gör nu med den här grejen.
Att vi waggar the dog, så jag ska täcka över den här skandalen.
Exakt.
Nej, men han, det roliga är, han börjar ju då med att be om ursäkt för att nu ska jag bre ur mig här. Han ber om ursäkt till folk bakom kameran.
Blomman bland annat. Att, okay. Världens snällaste redaktör.
Jaha, ja, det har jag gjort, den tävlingen.
Ja. Och ställer alltid upp i Stockholm Open.
Otroligt. Fråga dig själv vad du kan göra för familjen Blomman.
Ja, exakt.
Han börjar med att be om ursäkt, för nu ska han lägga ut texten här och berätta en otrolig historia. Och,
om en otrolig, för du vet vem John McEnroe är.
Ja, men det måste jag ändå säga. Jag har sett spelfilmen Borg och har sett honom lacka. Är det också, är det Sweden?
Stockholm Open.
Han var svårt, man har lagt upp Stockholm Open och Swedish Open. Ja. Det är förvirrande.
Mm. Ja. Jag tror att han skriker, answer the question.
Ja, just det, the question. Jerk. Ja. Jerk. Mm. Ja. Det är roligt skällsord.
Ja. Det är jävligt.
Och så ber han om ursäkt, för nu kommer en otrolig historia. Vilka är han sitter med? Hon är tennis.
Nej, det vet jag faktiskt inte vilka det är.
Johanna Larsson är ju experten. Hon är lite korta i mitten.
Och så sitter det en annan person där och han säger att nu ska jag berätta en otrolig historia. Och förlåt, jag visste inte att vi skulle prata om det här nu, så jag kan inte recensera speciellt bra. Ni får hjälpa mig med
det. Ja, visst. Ja,
han berättar då att han träffade McEnroe för, hur länge sedan var det, minns vi det?
Det vet Jesper.
Ja. Ja.
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Nej, det var något år sedan. Eller några år sedan. Ja.
Och han berättar att John McEnroe är helt omöjlig att få några svar från. Han tjatar och sen får han en pliktskyldig intervju. Och får några svar, jättebra. Och sen så kommer han då, och då förstår man då, okej, det här är setupen klar då, men nu kommer vi till den stora finalen. Och då, men sen så ses vi då något år senare. Och då vill jag ha en intervju till då. Och först är McEnroe lite svår. Så han säger nej. Och jag säger, men snälla, kan vi inte göra det? Och då säger han nej. Inte en fråga för dig.
Och så ligger han
armbågen Johanna Larsson i ansiktet. Titta på dig, för nu ska jag skratta åt min egen historia här.
Om själva tennisen. Jag måste bara dela en historia som jag själv hade med John McEnroe. När jag var 2011 på plats på Franska Öppna. Jag träffade John McEnroe. Jag frågade honom om jag kunde göra en intervju. Really? Now? Jag bara, ja, men det, om det är okej, okay, om det funkar. Okej. Okay. Och sen så svarade han lite pliktskyldigt. Vi var jättenöjda, vi kablade ut den intervjun. I nästa skede, då tänkte jag så här, ja, men okej, okay, nu har jag träffat McEnroe. Nu kanske jag kan fråga honom igen om en intervju. Gick fram till honom. Mr. McEnroe, can I ask you a couple of questions? No. Svara. Jag bara, I just want one question, I'll be fine with that. No. So no questions at all. That's right. Så det är en riktig profil då. Det var så mycket om McEnroe här, även om...
Ja, det är så jävla, det är sån hemsk minut alltså. Ja. För att man, i och med att... det här klippet läggs ut på texten.
Den är jobbig.
Jag orkar inte gå vidare. Man vet att det är en svag anekdot. Man vet ju.
Vet du vad det är dags för nu?
Wow!
Kvällens höjdare!
Det här är ju en sanslös match.
Alltså det är sanslösa matcher som Telia dukar upp med. Djurgården GIF Sundsvall, Mjällby Varberg, Sirius Kalmar, Värnamo IF Göteborg. Okay. IFK Norrköping. IFK Göteborg mot Gnaget. Mm. Där, alla de är på Telia.
Ja. Och sen när man är klar med Allsvenskan och har kopplat ner sina fem skärmar, då kliver man ju på West Ham Bournemouth.
Nattmackan.
Vilken match!
Ja, den är helt fantastisk. Alla ni som känner mig vet ju att jag är jävligt svag för West Ham och för David Moyes också. Mm. Så att det blir ju svinhäftigt. Jag hoppas de kör över Bournemouth. Bournemouth är ju fint ställe att vara på. Vet där nere?
Ja.
Kusten. Men stryk ska de ha. Sen har vi
språkresort. Kust ska de ha, men stryk ska de ha. Jag brukar säga.
Kanske din sämsta.
Det är bra.
Kan vara din sämsta. Det var dosanivå på den. Ja.
Nej.
Gör det. Jo.
Hela jävla bordet.
Hela jävla bordet ska med nu. Kom igen, nu skrattar vi. Kom igen.
Skrattar du, Johanna?
Skrattar Johanna. Skrattar Johanna. Okej, okay. Djurgården som Anders var inne på. Vad håller du på med nu, Jesper? Fan, nu är det höjdare segmentet, märker ni? Det är kvällens höjdare med Telia och ATG. Nu bara, nej, med Telia, bara med Telia. Och det är Djurgården, GIF Sundsvall.
Vad blir det Djurgården, GIF Sundsvall?
Alltså, de måste köra över.
Jag säger 11-0.
De måste, alltså så här, för att det ska vara minsta lilla spänning, ja, så måste Djurgården asfaltera ikväll. Mm.
Nej, men det spelar, de kan ju vinna med 1-0. Alltså.
Men målskillnaden
är
ju...
Jo, men det man glömmer när man håller på med, ja, med den här typen av övningar. Häcken måste ju förlora, så då kommer de ju trilla ner på lite mål. Ja, och Djurgården vinna. Så
men det, är ändå
det där
mål.
Missar du när du sitter på kammaren och snickrar på din tabell.
Ska vi kolla en mappa
enskild? Målskillnad då? Behöver inte bli så. Den behöver inte... Nej. Det är klart. Om Häcken förlorar sina två matcher, vilket det måste, så, och Djurgården vinner sina matcher, vilket det måste, då har man bättre målskillnad. Det ser du där.
Ja, jag hade inte målskillnaden framför mig. Nej. 44-54, 64.
Så det är lugnt. De har två bättre mål här, Häcken, men de kommer förlora två matcher.
Ja, det är bara två mål.
Och Djurgården vinner tre matcher.
Jag visste inte att det var två mål. Jag hade varit lite längre.
Det behövs ingen asfaltering, men det kommer bli en asfaltering. Jag säger 11-0 och Edvardsen gör fem mål ikväll.
Okay. Jag tror ju att det inte kommer bli så mycket, men Djurgården kommer definitivt vinna den matchen. Mjällby-Varberg, den är ju spännande utifrån Varberg-perspektiv.
Det roliga är att alla matcher här är, nej, Värnamo och Norrköping, förutom att det är ett Hellberg-derby då, så är det, den har inte så mycket i sig. Men annars så har ju varje match någon form av tabellspänning i sig.
Mm. I AIK då, för att om de vinner går upp på 50 poäng och då har man kampen om tredjeplatsen.
Ja, då lever den i alla fall.
Ja, som är ganska viktig för. Ja, varför har inte Axén varit med för, Viktor?
Man har dålig uppkoppling.
Man kan inte ha dålig uppkoppling en hel morgon.
Jo, om du sitter på tåg. Mm.
Jag åkte tåg här i helgen. Du, jag var på en... Nu, vet ni vem som...
Jaha.
Två saker åkte tåg.
Det ena är här kommer ju spelet.
Ja, det är det vi ska, det var det jag tänkte komma till. Mm. Vi ska ju också lägga ett spel i samarbete med ATG. Du måste vara över 18 år och om du har problem så finns stödlinjen.se. Och matcherna som har hittat, det är att Djurgården, GIF Sundsvall över 3,5 mål, att Antonsson, Marcus gör mål i matchen mellan IFK Värnamo och Norrköping, och att båda lagen gör mål mellan Mjällby och Varberg. Det här ger 10,92.
Ja, om jag där har du lunch, ja, 10, och en dricka.
Jag sätter 10 kronor på det här.
Så har du en dricka också.
Ja.
Här borta kommer på få 109 Ica, kronor. Ica, hur är som det tillsammans med Dartbutik är en icke-betald samarbetspartner.
Ja, Ica Rosastull då. Mm. Härligt.
Vi fick ingen gäst eller?
Jo, jag tror att han är på gång nu antagligen. Eller så dyker han inte upp. Oklart. Vi skulle ju haft Anders Timell klockan 08.00 här. Fortfarande har han inte dykt upp.
Det lirar lite med vem vi har att göra med. Att han kanske inte dyker upp. Mm.
Ja, men jag älskar det på ett sätt.
Ja, jag också.
In character.
Ja, verkligen. Mm.
Och sen har vi ju Alexander Axén som just också det. Skulle varit med den här morgonen.
Han har ingen internetuppkoppling.
Han har ingen internetuppkoppling.
Nej, men vi klarar ju att prata igenom det som har skett i helgen på egen hand annars.
Ja, exakt. Men det är inte det, utan vi hade mycket någonting fotboll. Som... Det är alltid mycket fotboll. Men vi hade någonting som jag tänkte att...
Rivierial.
Vad säger du? Ja, det är det som är grejen. Igår så mötte Villarreal och Almeria i La Liga. Mm. Villarreal hemmaplan. Mm. Matchen slutade till slut 2-1. Utan någon konstig anledning så satt jag ska kolla på den. Mm. Sjuk. Mm. Sjuk grej. I den matchen så är ett rött kort.
Det är två röda kort.
Ja, men ett som, som sticker ut.
Men det är, bara om man inte berättar vad som har hänt så är det ju alltså att de vänder trots två man vinner. Det är ju, bara det är ju intressant.
De ligger under, två man utvisade, vänder på steken. Mm. Men de vänder ju med den andra då i målskytt som blir utvisad. Han får sitt andra gula kort. Och han heter Alex Baenas. Mm. Och han fick då ett gult kort för han tog upp tröjan. Vet man gör mål så tar man av sig sin liksom, matchtröja där under. Eller rätt sagt, han lyfter upp eller han tar
av sig.
Nej, han drar upp den så. Och där har han ett budskap. Där han då skriver rest in peace, alltså vila i frid. Och det är då med hänvisning då till den presidenten. En president då som hade gått bort. Mm. Klubbens president har gått bort. Det här är ju fint gjort. Verkligen. Det är ju liksom så här... En hommage till den avlidne presidenten. Taktkänslan hos domaren i det här läget är ju absolut noll. För att då får ju han sitt gula kort. Jag blev lite upprörd. Du noterade också det här.
Mm.
Vad tänker du?
Det är nästan att jag skulle vilja hänga upp domarens tröja här inne. Jag tycker det är på sin plats att det där gula kortet kommer upp. Jag är så trött på det där. Men det är ju ett fint budskap. Jo, men nu har vi en regelbok här. Om min farmor blir sjuk och jag väljer... Nej, men där, vet du vad?
Är vi på olika sidor i det här?
Ja, alltså jag... Dumskalle, du vet ju att du får gult kort. Har du suttit hemma och pysslat en tröja när du har gult kort?
Ja.
6 minuter innan han får gult kort. Mm. Och så händer det här.
Då måste man ju fatta att det här går ju inte. Nu får jag ju skrota mina planer.
Ja, men exakt.
Ja.
Jag är chockad.
Första gula, då får man väl offra då? Nej, men... min farmor blir sjuk, säger vi.
Ja.
Och jag säger just det här, men det enda hon hade velat, det skulle vara, hon vill att jag hedrar henne med en tryckspark i magen på någon. Ja.
Fast du kan inte jämföra
det. Ja, men det är också mot regler. Ja. Det är det. Det är vad farmor hade velat. Ska domaren inte ha bollkänsla då? Hatar du min farmor? Hon är 90. Alltså, jag blir tokig på den här mannen.
Ja.
Och så ska han gå, men ser du vad fin bud? Ska domaren gå så här? Okej, okay, ja, det är vicepresident. Hur stort spann ska vi ha? Ja. Hur länge sedan var det? Vad är preskriberingstiden på den här typen av sorg? Alltså, jag...
Det är bara att ha massa budskap.
Skriv god jul då, det är också fint.
Ja.
Och ska skriva god jul önskar Lundin Oil. Det är fortfarande fint, eller är det fint? Jag vet inte. Det är gult kort om du drar upp tröjan. Håll dig till reglerna, dumskall. Och lämna planen.
Jag blir stressad nu.
Jag är så...
Alltså att du kan vara så okänslig. Det är ju helt enormt.
Tycker du att domaren ska gå fram och bedöma på budskapet om det är fint eller inte?
Ja.
Vad går din gräns då? När slutar det vara fint? Om det var sponsrat av Nike, hade det varit fint då?
Jag tycker inte man ska bli varnad överhuvudtaget för att man drar upp tröjan.
Ja, men nu har vi ju,
reglerna. Ska han då förhålla sig till reglerna eller inte?
Jag har för mig att det är någon som har gjort någon form av manifestation och inte blir varnad.
Jag vet att, nej, men ja, kanske också. Men jag vet att i Sverige så var det ett heroer att det var Josef Saleh, gamla AIK-spelaren och syrianska, va? Han drog upp tröjan och hyllade Ivan Torina.
Mm.
Och då tror jag han fick gult kort. Och så bad domaren om ursäkt efteråt. Att jag borde inte ha gjort det.
Mm.
Alltså jag hoppas att folk tror backa mig nu. Mm. Som lyssnar på det här. Mm. Att om vi hittar exempel på vettiga domare. Som inte har varnat. När folk har gjort fina. Liksom. Hyllningar.
Men måste det stå på trä? Kan du inte gå fram till kameran och skrika det då? Kan du inte gå till publiken och hämta en tröja? Det får du ju göra.
Eller intervjun efteråt.
Ja, alltså varför måste du ha pysslat en tröja som du vet ger gul hår? Det är det som stör mig. Han vet ju om det här.
Mm.
Ska han bli förvånad?
Jag ser så här, det är så sjukt att jag blir så provocerad av din fyrkantighet. Det är någonting i den som gör. För i grunden så har du lite rätt. Men man kan inte leva...
Det var kul när jag läste det här körschemat. Jag trodde verkligen att det skulle stå på samma sida.
Eller hur?
Det är väldigt uppiggande det här. Jag var först med dig, men jag är hellre med Rob.
Ja,
jag tycker att det är någon form av idioti faktiskt, ja. I det. Alltså, han hade kunnat hålla på det där.
Get room, säger jag bara.
Ja, men du är välkommen. Vi kan ta in på hotell. Ja. Men det jag tänker också, han skulle kunna kolla med domaren innan också. För då hade det här aldrig hänt. Det har han ju bevisligen inte gjort.
Nej, den här har jag med mig. Ja. Jag är mål idag.
Ja.
Snacka om jinxa matchen. Ja. Om jag är mål idag. Ja. När jag är mål idag så kommer jag visa upp den här.
Bara, du kommer inte göra någon mål idag. För du ska ut innan dess. Det ser jag upp till.
Och då hävdar ni i er fyrkantiga värld att då är det okej. Okay. Bara någon går fram och säger till er att nu tänker jag göra det här. Då blir det ingen
guldkort. Då märker han ju vad domarens hållningen till det här är. Är det den här Turina-situationen? Då kanske han säger, vad fint. Jag visste inte att han var död.
Okej, okay, vi vänder på det. Du spelar för Dortmund i fotboll.
Ja.
Du går in på Westfalen stadion som jag fortfarande kallar det för.
Det är en bra historia.
Ja, jag träffade John McEnroe där. Du gör mål. Och du har också lovat din flickvän, för ni väntar barn eller skaffa eller du har barn hemma och du säger när jag gör mål då ska jag skicka en hälsning till dig. Jag kommer dra upp tröjan så där.
Mm.
Vad är, och då, då
men
tänker
varför ska man göra det? Nej, det ska nästan rött upp. Varför ska vadå för hälsning?
Men en del vill ju hälsa liksom, ja, så här,
ska get well soon. Då ska alla hålla på hälsa.
Om min flickväns krav att vi ska vara ihop är att jag ska visa en undertröja varje match. Ja. Då får hon söka sig om på Tinder vidare.
Nej, det är så. Ja. Då kommer du swipa bort henne.
Ja. Tack för de här åren.
Ja,
då kan jag tar barnen.
Ja. Barnet.
Jag tar barnet.
Barnet. Nej, det var bara ett barn. Ni har inte kommit så långt.
Nej, men det är sant. Det är mycket. Bara det är mycket.
Ja, det är för mycket. Kan man argumentera för.
Nej, alltså jag tycker ganska 3 matcher minst.
Nej, alltså jag är på riktigt.
Det måste statuera ett exempel.
Jag är på riktigt lite störd över er hållning i det här.
Jag tror det här med att fråga domaren innan.
Okej, okay, Ukraina då och Sinchenko vill visa liksom lite stöd.
Nu är inne på politik. Det är därför det här började från första början att man inte ska kunna ha politiska budskap.
För att man också å ena sidan så får man ju inte haft, men de har ju godkänt ukrainska politiska budskap på rätt många läktare nu. Och det tycker du skulle vara helt mot?
Om de gör samma sak med döda människor, alltså att om de bestämmer att det är okej, då är det ju okej. Men han vet ju om att det inte är okej.
Mm. Nej, men i grunden så har du säkert rätt. Jag bara vänder mig mot din fyrkantighet och systemet.
Jag vänder mig mot smarta människor som du, Hasse Backe och Adam Pintorp, som tycker att det är skandal och dålig bollkänsla av domaren, som håller sig till reglerna, och din dumskallig pysslare som har
besviken. Vi kommer nog inte längre, men jag konstaterar att jag gärna står i det hörnet med Adam och Hasse, så kan ni få stå i ett haterhörn där borta.
Med domarna.
Med domarna, eller hur?
Men får jag fråga? Jag tänker på det. Ibland så ser man hörnvarianten, du vet, nudda bollen med dobbarna, springa därifrån
och så kommer någon annan
och driver bollen. Ja. Den kräver ju att man nämnt det till åtminstone linjemannen. Ja. Eller hur?
Nej, men det
är... Annars ser det jättekonstigt ut.
Ja.
Det ser konstigt ut, men de ska ju släppa den.
Men det, alltså, men det är väldigt lätt att...
Men då gör de ett fel. Ja.
Jag tror att de kollar med domaren innan. Så jag tror att det finns en lucka där du kan säga till domaren, jag har en liten plan här. Ja. Så blås gärna inte av, för då fuckar du våran variant här. Jag bryter inte mot reglerna, men är det här okej med dig? Bra.
På tal om domare då, Kristoffer Karlsson, Häcken.
Ja, vad tycker du om honom?
Han är en fara för svensk fotboll. Han är det. Han kan avgöra, ja, men det måste sägas. Det måste han ju verkligen
haft,
sägas.
Ja, men han har haft en jättetung säsong i år. Ja, men... Kanske inte bara i år, utan under tid. Han... men du tänker att det inte är rött på Jeremejeff, eller är det rött på Jeremejeff? Vad är det du tycker han gör fel just i den situationen?
I varje match, han kliver in med en, alltså han kliver in i skallen, jag ska göra skillnad. Det gör han i varje match. Och jag vet ju att han är ju en varförespråkare. Det är kanske många domare är, men han är väldigt tydlig varförespråkare. Och han har, min känsla är att han har en agent att vi måste få in VAR i svensk fotboll, och därför så kommer det att bedrivas ganska märklig verksamhet från min sida. Det är ju inte bara den situationen. Det går säkert att ha stöd från regelboken att man ger rött där, även om det är ju ingen armbåge till att börja med. Det är en screening.
Alltså jag tycker att det är gult.
Ja, max alltså.
Men, så här,
men framförallt så Malmö ska ha en straff också. Den är ju solklar, men då när han har tagit det där, som han vet ju att det är tvivelaktigt, han vet ju det, då är han ju körd sen. Och det är gula kort i varenda situation i en match som inte är superful alltså.
Alltså, det roligaste med det du tar upp nu runt hela, det är att jag har ju misstänkt över tid nu att det finns en tanke bland vissa domare. Det här med att... eller så här, de vill införa VAR mycket för sin egen grej då. För då kommer de ligga
för
bättre
till. För den där hade han kunnat kolla på VAR. Ja. Det var ingen armbåge. Jag tar bort det där röda. Och då är det så här, du, jag skickar upp ett rött här. Så kanske blir lite diskussioner. Ja, men kanske inte är det.
Nej, men det är inte ofta dina konspirationsteorier som jag kan backa. Men den här kan
han har ju sagt... Men Sotte, här... jag vet inte, Arkos Mittback, Sotte hade ju honom i ett derby för 1 eller 2 år sedan. Jag tror 1 år sedan. Och då var Sotte fram vid domslut. Jag kommer inte ihåg vilket domslut det var. Och då blev det straff. Och Sotte kliver fram till... Då berättade Sotte efterhand att Karlsson hade sagt att hade vi haft VAR så kanske jag hade inte hittat den där straffen.
Jag skrev en ramsa om Sotte i helgen.
Gjorde du?
Ja.
Får höra.
Ni känner till Papaya Coconut?
Papaya Coconut.
Ja, den går så här.
Den, jag hatar sig den. Jag vill inte ha den på huvudet den låten.
Ja, men det är nog för att du ogillar Dr. Alban-versionen. Originalet tycker jag är trevlig.
Med Lotta Engberg?
Kiki Danielsson. Här kommer den. En papaya no polos. Parabam, balabam, balabam, balabam. Och en plats i... Resten är samma lås. Och en plats i solen och kanske någon att hålla i handen duger bra för mig. En papaya no polos. Är det inte perfekt?
No polos.
Papaya no polos. En papaya no polos parabam 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 mo en plats. Tänk dig
en papaya no polos parabam parabam
trummor och grejer.
Ja, verkligen. Ja, då måste han bli bättre.
Ja, det är det som är, går emot här.
Oj!
Oj!
Sveriges mest eller Sveriges hetaste mittback, är med oss nu.
Jag pratade med Fabian Ahlstrand igår och han sa att Lagerbielke kommer inom kort att spela i landslaget. Den skallen har han.
Hoppa. Jag kan säga så här, om inte Lagerbielke är med på januariturnén och startar några matcher. Det blir det.
Ah, okay.
Då är det skandal. Ah. Han är given där. Mm. Och jag hävdar att han bör, visst har vi en landslagsuttagning nu i slutet på...
De ska iväg här i november, va?
Ja. Han bör vara med där.
Oj. Yes. Ja, Kurtulus. Nej, out.
Ja.
Lagerbielke in.
Ja, på riktigt.
Janne kommer ju snart till och gästar oss här. Ja. Då jobbar vi in den.
Alltså på riktigt, för den, nu han lyssnar, men på riktigt, om du kollar på det spelet han har visat upp och den mittbackbristen vi pratar om i Sverige, det är bara att ge han chansen.
Ja.
Därför att det här är någonting att bygga på framöver. Och Gustav, först och främst, grattis till den här streaken ni är inne på nu i Degerfors. Vad är det som har hänt med laget? Vad är det som gör att det går så pass bra nu?
Ja, tack först och främst för fina ord. Ja, men det är väl att vi, alltså när man är i en bra form, att alla drar åt samma håll och att alla tror på det. Och det har väl egentligen varit känslan senaste 9 matcherna nu, att vi tror att vi kan slå alla lag, att vi är tillräckligt bra för att slå alla lag. Och nu går vi in i matcherna med liksom känslan av att vi är ett topplag snarare än ett bottlag.
För jag satt och hyllade det här lite grann innan, att jag tyckte det var rätt coolt gjort att de inte som klubb har fått panik under den här perioden. Har du haft den känslan också, att, liksom att i vardagen så blev det aldrig den här stresspaniken?
Nej, exakt. Det har varit liksom, alla har ju trott på tränarna och på spelidén från början. Och det är kanske en fördel när man är ett lite mindre lag, men kanske inte med inte de resurserna, att man kanske kan sparka tränare eller man köper in massa nya spelare. Man måste ju jobba med det man har, och då är det väldigt viktigt att man tror på den idén som finns inom klubben och laget. Så det har vi verkligen gjort.
Mål för andra matchen i rad här då, för din del, och det var ju lite av en klassnick igår.
Ja, det var...
Det är styrka i den alltså.
Ja, det var bara att försöka få i världen så långt som möjligt typ. Ja. Och sen gick den in. Jag var inte riktigt beredd på det, men det var ju kul.
Påminner lite grann om läget, alltså Casemiros position. Ja. Ganska långt ifrån kassen där egentligen... Där...
Men det är ju på de där nickarna man visar att man är bra huvudspelare. För på ditt förra mål, det var ju bra det också, men då är det liksom att skjutsa den vidare på något sätt. Då gäller det att ha tajmingen i löpningen, men själva nicken är inte så mycket tryck i. Men den här är det ju... imponerande.
Får du någon form av andra assist på ert andra mål? Är inte du inne och blockar där innan ni får själva spelvändningen?
Ja, det är väldigt generöst om jag får någon andra assist på det. Jag nickar iväg den till Jurdić som nickar den till Vukojevic som petar den till Jurdić igen.
Såklar andra assist. Det där är inga konstigheter. Ja, det är bara att trycka in den.
Men jag kan tänka mig, hur gick snacket innan matchen? Alltså så här, kryss, så hade ni ju säkrat kvalplatsen. Men min känsla är ändå att ni verkligen ville gå för trean här. För då sätter ni er i en väldigt bra sits att till och med slippa kval.
Ja, exakt. Men det var ju en väldigt speciell match där i slutet. För båda lagen ville ju verkligen vinna. Och vi hade sagt det innan att så här, vi är inte nöjda med kryss. Eller så här, vi vill helst liksom spela ut och... spela som vi gjorde mot Göteborg eller Djurgården, liksom att vi tar tag i spelet från början, även fast det är en match som betyder så pass mycket. Sen tycker jag väl att när vi gör det här tidiga ledningsmålet att vi faller ner lite för mycket, och det är väl naturligt när man har en 1-0-ledning och det andra laget liksom gör allt för att vinna. Men sen visste vi också att så här, Helsingborg är mer desperat än vad vi är, så det var bara att försöka hålla huvudena kalla, och sen skulle lägen komma där i slutet, och vi hade ju liksom 3 jättelägen innan dess, innan vårt 2-1 mål att avgöra, men ja, missade dem.
Det känns som att det är så sjukt jävla bra miljö att vara i, om man kollar på de stegen som du och många andra yngre har tagit. Hur kommer det sig att inte fler unga talangfulla landar in i miljö likt Degerfors och verkligen försöker bli kvar där
istället för att jaga kanske Malmö eller Elfsborg som du är i nu eller några av de större klubbarna? För det känns som att ni verkligen får den möjligheten att utvecklas och liksom ta ert fotbollsspelande till en ny nivå.
Ja, exakt. Nej, det är en väldigt bra plats att vara på och så här, med de kunniga runt klubben, och sen är det väldigt många talangfulla spelare i laget. Och sen, ja, det är liksom Degerfors. Det finns inte så mycket annat att göra där förutom att fokusera på fotboll och träna extra och äta rätt. Det är svårt att liksom gå ut och klubba eller ja, göra en massa annat. Så det, man är ju i sin lilla fotbollsbubbla och då kan man utvecklas väldigt snabbt. Om man får rätt förutsättningar runt omkring, och det har Degerfors.
Nu ska jag vara lite fördomsfull, men om du skulle bli lite mer trashy så finns ju alltid Pizzeria Bosna en fredagkväll.
Ja, jag vet där. Efter en match gled in där.
Jag gjorde det. Hur är det där inne då?
Svårklubbat.
Ja, det var väl som... Ja, det var inte riktigt klubbstämning. Det var mer... Det var mycket öl.
All right.
Men bor du i Degerfors?
Nej, Karlskoga bor i.
Okej.
Okay. Så det är en kvart bort.
Ja.
Same, same som vi brukar säga. Men du, hur många gånger har du hört från Janne eller Peter, alltså förbundskaptenerna?
Nej, ingenting. Eller vad jag har förstått så, när några har kommit med i landslagsgruppen första gången så har de fått reda på det liksom under den här presskonferensen. Så det är väl liksom efter det som de pratar med. Men ja, jag har inte hört någonting.
Och men om
det
är väl... du ser dem som är i landslaget och jämför med dig själv, en del möter du liksom i ligan. Känner du att du är på den nivån nu?
Ja, eller om man ser liksom dagsform och senaste matcherna tycker jag väl att det är flera som har gjort det bra, men ja, var med i snacket kanske jag tycker.
Klart, eller du, Värnamo hemma, Malmö FF bortaplan återstår. Är det sex givna pinnar eller? Jesper hävdade ju att Malmö har checkat ut. Det är bara att köra över. Då är det Värnamo som är problemet, eller?
Ja, men Värnamo har ju varit väldigt bra nu andra halvan också. De glömmer man ju bort lite, men de är uppe i formtabellen där med oss. Så det är ett väldigt bra lag. Men förhoppningsvis är de är inget att spela för riktigt. Så kanske kan utnyttja det.
Men det är Antonsson då som jagar skytteliga.
Ja, exakt. Så då får jag försöka hålla koll på honom.
Ja.
Hur fan gör man det?
Det är en väldigt rolig match.
Vad har han för liksom, egenskaper? Som, det är väl klart att han är snabb, han sticker i djupet och sådana saker. Men att liksom hantera honom, vad finns det för svårigheter där?
Men han är en sån... Han är väldigt bra i boxen och utnyttjar när han är bra på att droppa ut och hitta liksom ytan bakom mittbacken. Så det handlar ju främst om att ha fokus hela tiden och liksom inte tappa bort honom, utan ha en arm och ligga nära, liksom kolla på honom kanske lite mer än vad man hade gjort på andra forwards och försöka läsa vad han ska göra. Så det handlar ju mest om fokus och liksom bara försöka ligga steget före honom.
Du, Martin Åsund berättade en rolig grej, att han mötte ju Martin Keown och Tony Adams en gång och förklarade liksom, han har inte hört så mycket trash talk på den korta tiden i hela sitt liv. Det bara smattrade liksom så här när han kom in. Vem är det som utav forward, för jag tänker du är ändå betraktad som lite yngre, finns det någon utav de här äldre i ligan som känner liksom tidigt ska det börja trash talkas mot dig? Vem i så fall har varit värst?
Nej, men jag har faktiskt blivit förvånad över att det inte varit så mycket snack. Eller så här, jag spelade lite små förut och fick ge lite knuffar och så. Men det har varit ganska liksom ömsesidigt. Men det har inte varit så här... När jag spelade Division 1 eller... Ja, då, där var det ju mycket mer så här, jag ska döda dig eller knulla din morsa eller sådana här grejer.
Du fick inte höra att det var en bajskorra av Jeremejeff?
Då jävlar, då hade det smält.
Ja, där går gränsen.
Ja, där går gränsen.
Va? Den är så konstigt att säga ju.
Mm, ja.
Eller?
Ja, det är inte så farligt tycker jag.
Nej. Alltså, det är inte så här. Reaktionen på det Jeremejeff säger känns ju lite överdriven.
Ja, det får eller, men det är så skickligt hanterat att han vet att det här kommer göra orimligt ont. Och när han ska försöka förklara sig så kommer han se dum ut.
Ja, precis.
Men får jag bara fråga, sist vi pratade så vidare så var jag ju inne och petade på din farfars farmors far eller liknande, Gustav Lagerbjerken. Nu har jag varit och rotat lite i adelskalendern här. Jag vill till att börja med berömma ätten Lagerbjälkes heraldiska vapen. Men det jag undrar över är ju ättens första äldste stamfader, Benedictus Fistulator. Vad har du för relation till honom?
Ja, Det är en bra fråga.
Har du hört namnet tidigare?
Jo, det har jag. Och jag vet att han är liksom den som blev adlad, om man säger så.
Ja.
1698. Men det är väl ungefär det jag vet.
Ja, men det är mäktigt
att jag tänker att namnet förpliktigar. Det är klart man blir adlad om man heter det.
Ja, men det är riktigt
att, ja, så att han tog ju namnet för att bli adlad. Verkligen. Han har ju inte gjort någonting annat än just det. Det är ju svinmäktigt.
Men för hela släkten och Gustav också, så ska jag då förtydliga att fistulator betyder flöjt eller säckpipeblåsare.
Ja.
Men det är ju fortfarande ett jävla tryck i namnet alltså.
Du borde ha på tröjan.
Lyfter upp tröjan på gult kort för att säga fistulator på ryggen.
Ja, exakt. Och då vill du att det ska vara gula eller komma undan.
Grönt kort. Färgblänkortet från Sankt Anikrup.
Exakt. Det är jävligt. Men det intressanta är ju att konst har legat med i släkten sen då, 1600, slutet av 1600-talet. Mm. Och att nu Gustav då har tagit konsten till en ny nivå.
Ja, det här är ju
för det här är ju en konstform, fotboll.
Mm.
Eller hur?
Och ta stafettpinnen vidare i släkten.
Ja.
Det är ju väldigt fint.
Det är jävligt häftigt. Härligt, Gustav. Ursäkta den utsvävningen. Det är Robin som är mer intresserad utav din, liksom din bakgrund, släktbakgrund. Men vi ska försöka få över honom att börja fokusera på fotbollen också.
Det kommer inte gå.
Nej, men det är bra.
Ja, härligt. Tusen tack för idag, Gustav. Och god morgon på dig. Och,
lycka till mot i spurten här nu.
Stort tack.
Han har glömt bort oss.
Mm.
Det är alltså Anders Timell som vi har fått med
oss. Var är du?
Var är du, Anders?
Ja, det undrar jag med. Jag är på en konstig plats i livet med två nya småbarn och därav missade jag det här. Jag är precis på lämning här nästan, men jag skäms livet ur mig för det. Jag borde ju varit på plats, förlåt.
Det är lugnt, Anders. Vi är ju människor här med stor förståelse för att livet inte alltid blir som det har tänkt sig. Men någon annan dag får du gärna komma förbi. Bara någon reflektion du har kring helgens fotboll, vad skulle det vara?
Nej, jag är otroligt imponerad av Häcken förstås, som alla andra. Och det är obegripligt också att Malmö med det materialet kan vara så illa ute som de är. Men det är ju en sjua nu och missar Europaspel. Det är ju helt galet. Men jag tror det finns en liten chans för mitt lag Djurgården att ändå sätta lite spänning. De kommer vinna mot Giffarna ikväll, va?
Jag måste fråga, du som rattar Taverna Brillo, har Djurgården bokat någon form av guldfest?
Det
du svarade på det, tack.
Tack.
Du är välkommen tillbaka, Anders. Vi hörs. Hej då. Där fick du det. Guldfesten bokad.
Ja, verkligen.
Och alldeles strax avbokad.
Ja, nej, men blir det silverfest då?
Ja,
lilla silvet eller vad det är.
Det är som med, för då kan vi ha en på avsnittsbilden i alla fall.
Ja, verkligen. Ja. Jätteviktigt.
Ja, det är jättebra. Ja. Men visst har jag
det är roligt vilka som dyker upp där ibland.
Roligast när man själv dyker upp och inte hört med.
Nej, precis. Så stor är du.
Visst har jag berättat om Ken Olofsson, Helsingborg, SVT-journalisten, som bokade festlokal i Helsingborg 1998.
Fan, det ringer någon klocka.
Och sen så gick det ju som det gick. Helsingborg vann inte, AIK vann istället. Mm. Han bokade inte av festlokalen, utan han valde att gå direkt på spriten och satt så tura mellan Helsingborg och Helsingör. Och då satt de och försökte få tag på honom. Hur blir det med bokningen ikväll? Guldfesten blir ju så att säga inställd.
Ja, just det.
Ja.
Men vilket en liten dosan anekdot.
Nej, det här var ju bra. Nej. Den här var ju bra för fan.
Ja, jag skojar, det var...
Här kommer vi fram till något, eller hur? Och jag sa inte att jag har en värsting grej.
Nej, nej.
Eller
hur? Man får ge det upp på att i alla fall första gången han drog den. Det här var i alla fall andra. Jag har hört exakt den här turen fram och
tillbaka. Men jag frågade
ju. Du frågade först, absolut.
Jag
kommer inte ihåg det.
Du, vi är tillbaka imorgon. Och då kommer ju du komma hit.
Mm.
Och jag.
Yeah.
Men inte Jesper, för han fyller år imorgon.
Ja. Gratta mig inte.
Jo,
imorgon är det stora flaggan på bussen.
Ja, och vi ska ringa upp Jesper tidigt. För han vill det. Han vill gärna bli firad hemma.
Jag vill att, kan vi inte...
Så att redan nu, Jesper, stort grattis i förskott på födelsedagen.
Tack.
Du är en fantastisk människa. Du är en fin vän. Och du är härlig att ha nära. Och
Och det är svårt att hitta en bättre arbetskamrat. Du sprider glädje och kärlek när du kommer till jobbet och alltid engagerad. Så att, stort grattis i förskott.
Tack för det.
Du
tack
är
för det.
En man och människa som betyder mycket för oss.
Ja, vad kul att höra. Stort tack. Jag vet inte. Ja, men vad fint.
Nej, men det är
jag tar det till mig.
Det kommer från hjärtat.
Ja,
det är ofiltrerat och sant.
Du kommer inte imorgon alltså.
Nej,
jag kommer, alltså,
han kommer inte hit, han ska fira sin födelsedag.
Nej, det respekterar
jag. Det är inte han som vill göra det. Men
det
vi
är
gå in
min
på.
Femåriga son som vill fira min födelsedag.
Ja,
och krossa dem inte jag.
Ja, och jag säger det, då ska du vara hemma. Ja, familjen först. Ja, men så, är det. Så enkelt är det. Family first.
Ja,
så är det, då ska du hemma.
Yes.
Men med det sagt så är det viktigt, känner jag, att vi ändå vill uppmärksamma dig så att dagen före den stora dagen.
Vad fint. Fina ord. Tack för det.
Så du är inte här imorgon. Vi kanske ringer upp dig ändå. Ohemult tidigt, bara för jävlas.
Jag kommer vara vaken.
Ja, man vaknar alltid tid på sin födelsedag.
Ja, det gör man. Nej, men jag kommer vara vaken. Men ni har nog fullt upp och roligt med annat. För Lennart kommer ju.
Ja, just Lennart det. Ekdahl kommer imorgon. Svinmäktigt. Och vi drar igång klockan 7. Finns ju på YouTube, Twitch och Dob.one. Och sen kommer podden ut några timmar senare så man kan lyssna i efterhand. Och imorgon är det också dags för Robins lista. Alltså det är den som brukar skaka om internet.
Fotbollssverige.
Ja, den gör ju det.
Och internet.
Ja, och internet.
Nej, härligt. Men, vad kul det här har varit idag, hörrni.
Ja, verkligen.
Vi behöver inga gäster.
Nej.
Precis.
Eller allra helst en
gäst. Nu skattar vi färdigt på kulissen där. Eller hur?
Verkligen.
Allra helst en gäst som inte
man får ju hålla
upp.
Igen med skatten här ibland. Man faller ihop nästan.
God morgon på er. Vi ses imorgon. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.